och varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelica och det är jag som står för den här podden. Idag så gästas podden av Heidi, eller Mojan som hon också kallas. När hon var 34 år så fick hon en hjärtinfarkt. Så väldigt, väldigt ung för att få en hjärtinfarkt. Idag så är hon här för att berätta lite om vad som hände och livet efter. Välkommen, Heidi.
Tack, tack. Mm.
Eller vill du jag ska kalla dig Mojan hellre?
Jo, det är faktiskt vanligare att folk säger Mojan. Heidi är nog mitt riktiga namn.
Ja.
Men jag börjar lyssna mer då när jag säger Mojan.
Varifrån kommer Mojan?
Det kommer från jag var liten. Så vi var ute och kört med mor. Och så hade jag med ett par kamrater. Så var det någonting vi diskuterade åt alla. Och så jag med min otroligt dåliga humor så sa nog någonting som var jätteroligt och så allihopa började skratta. Och så var en av de bilen som sa att du är nog en riktig Mojan du. Mm-hmm. Och efter det så har jag bara på några konstiga vis lämnat. Okay. Ända fram från barndomen och till vuxen ålder så har jag lämnat att jag är Mojan.
Okej, okay. Jag tänker på Nicke och Moje. Det fanns ju förr eller om du, jag vet inte om du har sett det, men åtminstone var det något barnprogram som kom från TV4 för länge sedan.
Ja, jag har faktiskt hört om det nog, men Mojan kom från någonting helt egentligen dumt sagt.
Okej.
Okay. Ett roligt skämt
som
precis blev mitt smeknamn framöver.
Ja. Bra så.
Yes.
Yes. Hördu, vi ska prata om din hjärtinfarkt som du hade då du var 34 år, visst?
Ja, 34 år gammal.
Ja. Hur gammal är du idag?
Idag är jag 37, så att det blir som 3,5 år sedan hjärtinfarkten. Tiden går.
Tiden går, ja. Du får berätta liksom vad hände.
Ja, det var alltså natten mitt i en vecka till den 19 december 2019. Och det var ju dagen för julafton. Jag skulle upp i jobbet, jag skulle öppna en klädaffär tidigt på morgonen. Och jag hade så otroligt svårt i sovhand den natten. För att vår mamma så var på en operation, en planerad operation. Och allt hade gått riktigt bra, men jag brukar än säga idag att det är som tack vare hon egentligen som att man var vaken och troligtvis överlevde han den natten. Mm. För att på kvällen före så ringde från sjukhuset och sa att allt har gått bra. Men hon var otroligt dålig efter nedsövningen.
Mm.
Så att för säkerhets skull så kan jag och syster ha på telefonen och som var lite vaksam fall om de hör av sig fall om det skulle vara några komplikationer.
Mm.
Så därför så var jag upp massor med timmar han den natten och jag hade jättesvårt att sova. Och jag skådde på klockan och tänkte att ja, snart ska jag upp och öppna affären att få se om jag alls får somna. Och så då jag låg i sängen så fick jag riktigt som kraftigt sura uppstötningar, riktigt ovanligt. Och jag började bränna, alltså det var en känsla jag aldrig i livet haft. Jag började som bränna på hela som bröstet och bröstkorgen. Och jag tänkte att men som, vad är det riktigt något som händer att från ingenstans?
Mm. Var du ensam då?
Jag var helt ensam och jag var singel.
Okej,
så man var som helt ensam. Så jag satt mig upp i sängen och jag började svettas allt såna riktigt kraftigt. Och jag tänkte nog alltså 99% att då mamma är på sjukhus och allting, alltså det är panikångest.
Mm.
Men jag fick nog bara ändå en känsla att man kan prova ring till 112 bara och se vad de säger, för jag har aldrig känt sådana förr. Det var som så kraftigt. Och jag ringde 112 och de svarade förstås direkt. Och där sa de här att klart att man ska ta på allvar, men att jag är ju så pass ung och jag är ju kvinna. Så att det låter nog otroligtvis som en panikångest.
Mm.
Att jag ska prova sitt ner, ta ett vatt och glas, prova sitt tv och prova somna om. Och om inte går om inom en halvtimme eller timma, så då kan jag ringa på nytt. Och det var nog otroligt tur att jag till slut faktiskt ringde på nytt, för det gick inte om, det blev inte bättre.
Vad hände?
Alltså jag var bara så otroligt konstig, alltså jag kallsvettades, alltså här ordagrant rann svett av mig, fast jag som inte hade som något fel egentligen, men alltså jag fick bara börja tork, svett och ett år så sjukt just här i bröstet och här bränd, sura uppstötningen bara fortsatt. Och jag vart som så yr och konstig. Så jag tänkte att panikångest har man nog haft så pass mycket i livet. Men att det här var nog som jag ska vara någonting annat.
Mm.
Och så ambulansen kom ju till gården. Cirka 20-25 minuter efter att jag hade ringt. Och jag får nog som poängtera att det är jättesnabb och jätteduktigt folk här i verkligen.
Mm.
Men vad skulle de förstå heller? Då jag öppnade dörren så tog de mig hand och skaka och frågade att var är patienten?
Okay.
Så sa jag att hej jag. Så, mm. så pass frisk såg jag ut och var som vanligt. Istället som för på film just att man skulle ta sig för hjärta och ligga på golvet eller något, utan ja, man kan säga att jag var som vanligt fast jag själv kände mig jätteunderlig.
Ja, precis. Jag tycker jag har hört någon gång också att det är ju inte vanligt, men just för kvinnor som är ganska ung så är det ganska vanligt med sån här tyst hjärtinfarkt. Heter det så?
Ja, det är faktiskt det. Mm. Och det brukar ju oftast vara att alla är olika, men att männen har ju oftast det på film och säger det i alla fall. Att som att de tar sig för hjärta och det känns. Och det kan säkert också vara män som har det så, men att oftast så är det om kvinnor får en infarkt så är det som så lömskt. Alltså att man kanske inte alltid förstår. Att nej, man är som jättenära döden eller att det är något allvarligt. Utan man tänker just att inte kan det vara något farligt. Mm. Inte.
Men vad hände? Tog de dig i ambulansen?
Yes, då tog de mig i ambulansen och de testade hjärtfilm på mig. Och två gånger så visade allting bra. Det var tredje gången som det visade avvikande. Och de sa ju ingenting åt mig egentligen utan jag bara förstod att det var någonting eftersom de sa att de kan gå in och lägga radion och så får jag komma med till sjukhuset. Och då började jag som tänka att alltså vad händer nu? Att jag minns att jag bara skurrade på klockan och tänkte att jag ska snart öppna affären. Att jag är som vikarie så bara jag slippa hem.
Mm.
Och så kom jag till sjukhuset och där än idag så gick allting så fort. Så jag tror som jag aldrig kommer till förhande 100% bilden egentligen av allt som egentligen hände. Utan de tog emot mig. Och jag minns bara att de sa att det ser ut att jag har fått en infarkt. Och det blev, jag fick någon medicin eller någonting som skulle som de försöka dämpa lite. Folk sprang runt med och de väntade att någon skulle komma i jobb som skulle komma tidigt på morgonen. De fick ringa efter han tidigare. Och sedan minns jag som bara att i operationsrummet så låg jag. Alltså folk sprang. Det var ännu en kvinna minns jag, som sa att hon kommer som till finns vid min sida och som berätt vad som händer. Men det har varit så bråttom med allting så att som hon hindrade inte ens vad jag förstod som bredvid mig vid min sida. Utan det var som, det gick jättehastigt allting. Och så minns jag bara att efter att de hade, jag pratade och så syns inte men att du ser säkert ett litet R.
Mm.
Så det var där som de la in i en slang.
På
som,
handleden då?
Ja, på handleden. Mm. Och så känner man som bara som att det stack till något lite. Det tog inte sjukt men att han får ända upp till hjärta som på insidan av kroppen. Och det var han som hade löst upp en enormt stor propp som jag hade haft. Som de sa att han var kraftig som en stor man skulle ha haft han.
Okay.
Så att de fick upplöst proppen endast som på en liten stund. Och sedan så minns jag att kirurgen bara sa, kaikki hyvin, allt okej.
Okay. Mm.
Och jag minns jag låg som där och sa att vad ska ni göra? Vad ska jag vara med om? Vad händer?
Mm.
Så sa de, du har överlevt att du har haft en kraftig hjärtinfarkt och vi har som löst upp proppen och att jag ska som till övervakning.
Mm.
Och till som var helt ensam mitt i natten, dagen för jul och egen mamma är på sjukhuset så alltså det var ju nog bedrövligt. Alltså var det som att alltså händer det? Mm. Att vad är man riktigt med om?
Jag kan tänka mig det. Men du var som vaken under hela operationen om man säger så.
Ja, det var som lokal bedövning.
Mm,
så det är ganska häftigt hur de har idag. Att förr i tiden så fanns det inte något sånt innan.
Nej.
Utan tekniken har nog verkligen gått vidare och framåt.
Mm.
Så jag var vaken hela tiden.
Och var du medveten om då de gjorde den här så kallade ingreppet om att det var en hjärtinfarkt? Eller fick du veta det här allting i efterhand?
De sa faktiskt åt mig att vi sa nog åt det att det var en hjärtinfarkt. Men jag tror än att jag var som så chockad. Mm. Och jag hade fått så mycket sån lugnande och mediciner. Så jag tror ju än att de hade nog sagt åt mig hur klart de har. Men jag hade inte riktigt tagit in det.
Nej, precis.
Så ja och nej.
Mm. Okej. Okay. Just det. Blev du som insatt på någon avdelning då efteråt? Eller fick du fara hem? Eller vad hände sen? De man har som blivit räddad?
Nej, då var jag riktigt kritiska dygn. Så jag blev inlagad på övervakningssidan. På han det allvarliga sidan då. Med övervakning dygnet runt och var fastkopplad i, jag minns inte hur mycket apparater. Och där låg jag 3,5 dygn tills han det värsta kritiska tiden var över. Och där som sagt så sprang folk hela tiden och kollade så att jag levde och så att allting såg bra ut. Och man hade igång olika maskiner så att direkt det kom minsta lilla sak och det började pip så kom de springan till min säng.
Okay.
Så jag var nog otroligt bra övervakning och bra med folk där. Men det var också där låg där som jag tror att man som riktigt börjar förstå vad som har hänt. Och det var att läkare kom och kirurgen kom och sjuksköterskor kom riktigt som att börja förklara att vad man har varit med om. Så det var då jag som egentligen började förstå och började som få svar som jag tog in.
Ja, precis. Nej, men det var säkert väldigt överväldigande.
Jo.
Att man kanske inte riktigt förstår där och då vad som är på gång.
Jo, alltså det är nog verkligen så. För då jag kommer som från ingenstans. Alltså jag var ju som fullt frisk och skop i jobb. Och hade kläder och smink och allting framsatt att vad jag skulle ha på mig. Så det är som så, ja, enda jag tänkt också till jag låg till dig i sängen var bara att oj nej, jag skulle måste jobba nu. Jag var som kvar på handnivån att jag missar jobbet. Att vad ska det ge med affären? Att jag ska vara vikarie idag.
Ja, precis.
Så man förstår inte kanske riktigt att vad man har varit med om så det först. Utan det måste som smält lite.
Nej, men det kan jag bra tänka mig. Men du hade som inte alls haft några symptom som jag tänker någon dag innan. Att du hade mått som toppen bara.
Det är som är så underligt. Ja. Alltså ingenting. Så det är som så skrämmande. Att jag hade varit i jobbet och hade haft kvällsjobb kvällen före. Alltså jag hade skådat tv, ligga i soffan. Alltså ingenting.
Nej.
Och förstås har jag ju inte varit som på några undersökning eller något. Alltså vem vet om jag skulle ha varit så kanske de skulle ha hittat någonting. Men att de sa också att det kom så snabbt och så kraftigt det sa att
ja, precis.
Det bara hänt.
Ja. Ja, när jag hörde en annan podcast, ett avsnitt som du var med i från Ylevist.
Yes.
Så det här, där pratade ni om att du var en timme från att dö.
Så det pass var snärt var jag. Så idag, jag var redan på sjukhuset då de hade fått bort proppin. Men att idag så lever jag med 40% hjärta utan medicin som pumpar. Så på han den lilla stunden när man tänker att från jag känd några konstiga känningar i sängen, ring till ambulans eller 112 och var där hemma och försöka lugna ner mig. Så håll som hjärta på att bli som förlama och stanna. Så det var nog inte långt från döden inte att skulle jag ha varit och somna så skulle inte jag ha levt idag. Utan det är nog som tack vare att jag förstod till ring en gång extra och att jag for in och att det var så där bra personal och folk som var snabb att rädda livet. Så att fast de fick rädda mitt liv så såg de ju redan då att jag hade tagit jättemycket skada ovan det proppin. Och de hade ju önskat och hoppades att jag skulle som få igång att det som skulle börja funka på nytt normalt. Men jag pumpade ännu på 40-42% på kontrollen som jag har varit på. Och det är så, det är jättesvagt. Men medicinen gör ju så att det som ska klara av att arbeta som normalt idag.
Ja, precis det.
Men att det kommer alltid till ömn så här. Och det kommer aldrig tyvärr till börja slåna bättre.
Okej. Hur känns det?
Det är många som frågar det. Och alltså för mig så känns inte egentligen som någonting jag tänker på. Utan jag är ju som en vanlig människa. Men det är ju mest att man märker att till exempel om jag ska upp i en trappa. Det är som absolut inte bra för mig. Utan det anstränger mig som för mycket. Och läkaren sa också att jag måste som tänka på ännu att med allt i livet, fast jag har som lätt att kunna göra saker som precis vem som helst som är frisk. Men att då de andra cyklar en cykel och har 4, 5, 6 växlar så har jag som 1 och 2 växlar. Och det är där som jag själv märker att går man någonstans, springer någonstans, vad som helst. De här andra går mycket fortan och bättre och jag börjar flämt och flås. Att jag var tröttan för att jag tar ut med hårdan eftersom inte jag har ett hjärta som pumpar som jag skulle båda gör.
Nej, precis.
Så sådana gånger märker jag. Men som så det i vardagen till vakna upp en morgon och ja, gör vanliga saker så absolut ingenting. Och det syns ju inte heller på mig för att jag är en sån som tycker jättemycket om att prata om det. Alltså det är ju som det bästa jag ändå har fått gör. Att som få prata och föreläsa som få berätta min historia. Men jag är ju inte ändå nöjd att de här när jag träffar som inte jag sitter på jättelänge. Så att hej, men hur är det? Jag är ingen människa som oj, jag har hjärtfel, oj. Utan jag är som sådär att jag är en helt vanlig människa. Och frågan är någonting så vill jag jättegärna berätta. Okay. Men jag har som bara handla instinkten att jag är en helt vanlig person jag också.
Ja, precis. Och men det är du ju.
Ja, jag är här.
Ja, så är det. Men det måste ju vara ändå, jag tänker att som du sa, det syns ju inte på dig. Så hur blir du som bemött som jag tänker med som arbete och sån här? För det blir ju säkert att man, eftersom du ser väldigt frisk ut och du är ju frisk, men ändå, som du sa, du har någon växel mindre än alla andra. Som gör att du blir tröttare fortare och så här. Så det måste ju ändå vara på ett sätt psykiskt ganska tungt.
Ja, och jag får nog säga att jag har de allra, allra bästa jobbkamrater och folk runt mig, både privat och jobb.
Vad
och
roligt.
Samarbetspartners. För allihopa har som på något vis accepterat hur jag är. Mm. Att alla vet om vem jag är, men alla behandlar mig som en vanlig människa. Och jag är ju egen företagare, så jag har ju otroligt mycket som olika saker på gång. Och vad än gäller, allt från till lyft en tung väsko eller lyft en roskis på så precis vad som helst, som folk vet att hey, det ska jag inte borde göra. Det går som av sig själv, att någon hjälper mig. För att folk känner mig, folk vet vem jag är.
Mm.
Att det har blivit som en vanlig sak, bara att de vet att jag är jag gör det jag kan. Och sånt som inte passar mig, så gör man på det sättet som passar mig bäst.
Jo, men det är ju jätteskönt att allihopa ändå är medveten. Och,
ja, verkligen.
Och kan hjälpa och stödja dig på sitt sätt.
Ja, och jag lagar som inte någonting så stort problem med heller. Utan vi säger nog att om det är en trappa upp och 10 personer går. Att jag står som inte och säger det att oj, jag kan inte gå här för jag har ett hjärtfel. Utan jag tar bara mig själv, jag tar hissin. Alltså jag behöver inte förklara. Utan då tar jag hissin om jag finns medan de andra går. Ingen fråga nå. Utan det som jag bara gör det som automatiskt. Att jag försöker inte göra det som så stort i vardagen. Så tror jag inte att någon annan heller lagar det så stort. Utan försöker man själv leva som vanligt, så försöker omgivningen också ta mig som vanligt. Eller så har jag uppfattat i alla fall.
Ja, precis. Ja, nej, men det är väl nog så. Du har ju helt rätt attityd. Att jag tror det, oavsett vad man än går oavsett vad man än går med för sjukdom som syns eller inte syns, så man vill ju inte laga någon stor grej. Man vill ju vara som alla andra. Man vill liksom fortsätta sitt liv. Att man vill ju inte älta det som har varit.
Nej, absolut. Så, man är som man är, men man har accepterat själv. Och jag tror som sagt att så länge man som ser positivt och just att få någonting gott ut av det onda, som jag alltid brukar säga, så tror jag som sagt att omgivningen också ser en så.
Ja.
Men om man istället ska vara negativ och sitta en hel dag och diskutera att hur trött man är och hur hemskt det är och hur orättvis livet är, alltså till slut skulle ingen orka sitta och höra, jag skulle inte ens orka höra på mig själv.
Nej, alltså man blir ju trött på det också, om man bara går och ältar och liksom, allting är så jobbigt och tungt, för då blir allting automatiskt väldigt tungt.
Ja, så jag tror nog mycket som till allihopa, oavsett vad man har i livet, att inställning, man väljer själv vilken inställning och riktning man tar i livet.
Absolut.
Att man ska som inte försöka allting till ett så stort problem, utan lägga en utmaning istället. Så brukar jag tänka också.
Ja, så är det. Ja, jag håller själv på, jag har nämnt också tidigare att jag går i psykoterapi, och jag håller nog för tillfället på med trauman från barndomen och så vidare. Och där, alltså någonting som jag har insett nu också med tiden och liksom terapin, så är ju det att det är jätteviktigt att man behandlar och liksom går igenom sina trauman. Om man har sådana i livet som man sen i äldre ålder börjar upptäcka att liksom påverkar ens vardag. Då är det jätteviktigt att man går tillbaka, river upp de här såren, gråter, är ledsen och liksom pratar om dem. Det är jätteviktigt, men att man inte lämnar där. Utan att man faktiskt som kan prata igenom det, och så liksom bearbetar man det på sitt sätt med hjälp av terapin. Eller vad man nu hittar som hjälper för just dig. Men att man fortsätter. Att man lever i nuet, inte i framtiden, inte i det som har varit, utan lever i nuet dag för dag.
Jag brukar också säga att det är som att bära en ryggsäck. Alltså allihopa måste tömma ryggsäcken ibland, för man orkar inte framåt om man är allt för full. Utan man tömmer den på olika vis, bara man får den tömd ibland.
Ja.
Så orkar man så mycket bättre framåt.
Ja. Och just det att man inte bara lämnar i den där ryggsäcken eller lämnar de där tunga sakerna där och inte vill liksom gå vidare. För då faller man bakåt.
Exakt. Jag håller så med.
Ja, hur fortsatt liksom livet? Hur lever du idag?
Om vi hoppar fram tills idag nu då, är ju 2023. Så det var december 2019. Så jag mår ju alltså relativt och som jättebra. Folk brukar fråga mig och säga att ja, men hur är det nu och hur mår du? Och brukar vara lite förvånad över svaret, och jag som oftast säger att jag mår faktiskt bättre än någonsin. Och vissa vet ju att jag menar det, men vissa som inte har träffat mig på länge tänker kanske att oj, nu överdriver hon nog eller någonting. Mm. Men det är sanningen, för efter att jag började, jag fick som ett nytt liv, och efter att jag började med alla mediciner, och ja, så jag tror som sagt att jag under senaste år kan ha haft en underliggande sjukdom vid hjärtat.
Mm.
Men att tyvärr så bröt jag ut som det gjorde han den natten, men jag också fick som ett nytt liv efter det. Så idag mår jag bäst vad jag kanske någonsin i livet har gjort, på alla plan. Både med kropp och psykiskt, fysiskt, och med mediciner och mat och daglig motion.
Mm. Har du fått ändra på mycket av dina vanor så där? Jag tänker med mat eller motion och just, jag tänker att det är ju som en väldigt stor förändring i livet, för hjärta är ju det som håller dig vid liv.
Det är så. Och det är också någonting, efter att jag hade fått infarkten där jag låg på sjukhuset, så minns jag att en läkare kom faktiskt som sa åt mig att du måste försöka börja äta mindre fett och mindre smör och som mindre ohälsosamt. Och jag minns jag bara så på läkaren och sa, men vet du, jag går ju över 10 år på inga kolhydrater, inga socker, att jag försöker allt som finns. Och just då så hade jag inte ens ett smörpaket där hem i kylskåpet. Mm. Jag äter så otroligt som lite fel, för jag är en sån som alltid tyckt om grönt, grönsaker, hälsosamt, kyckling, fisk. Här som gav jag av sig själv bara att jag alltid har ätit sånt.
Mm.
Så det kändes som så hemskt egentligen att en läkare som inte visste vem jag är eller utan kanske tog för givet att det är nog som fel kost. Ja, så sa läkaren också att jag måste börja ett hälsosammare, läm bort socker, mycket smör och tobak och snus. Och jag sa, men jag har aldrig rökt, jag har aldrig snusat. Så det var som allting vad läkaren sa var kanske som för att de hittade en orsak, så det var för att jag hade kommit. Men precis allting, alltså ingenting stämde.
Nej.
Så jag kände riktigt själv också att jag har försökt så gott jag har kunnat med mat och motion och kost och allt i livet. Men det är först efter infarkten och efter att jag fick börja med alla dagliga mediciner som jag märker som framsteg.
Mm. Ja, precis. Ja, men många gånger så är det ju det som läkaren påpekar där som kan vara orsaker. Men det måste ju vara väldigt frustrerande också. Då man är sådär, ja men liksom, jag äter inte socker och hela den biten. Att det måste ju vara väldigt, det är ju skönt att kunna säga det, men samtidigt så kanske man också lämnar att fundera att, ja, men att vad var liksom orsaken till att jag fick en hjärtinfarkt så här tidigt.
Ja, men på något vis tänkte jag också att vad har jag gjort för fel? Det var handkänslan jag fick, och att läkaren menar absolut ingenting dåligt, men det var att man känner sig nedtryckt att jag har gjort fel. Men det som jag har inte gjort något fel, jag har gjort allt jag har kunnat i min makt, och ändå så har jag inte som vill gå framåt.
Nej, precis.
Men att vi har ju hjärtfel i släkten, både från pappas sida. Så tyvärr så dog min egen pappa endast 63 år gammal, eller ung.
Jag beklagar.
Ja, det var en stor sorg för oss allihopa, för det kom också så oväntat. Mm. Han hade då haft hjärtfel i vuxen ålder och han var på hjärtkontroller. Allt såg jättebra ut. Men så plötsligt en dag sista september 2017. Och det var en par dagar före både jag och mor skulle fylla och vi skulle ha kalas. Och han hade varit där uppe och haft på musik och hade väl paketerat in några paket och tog så jag förstod. Så kom mamma hem från jobbet och så hade han ligga på golvet livlös där uppe. Så ett hjärtrelaterat fel så gjorde att obduktion visade att det var hjärtat.
Ja, precis.
Så att man vet aldrig när eller hur det kommer som till händ och vad som kommer till händ.
Mm.
Men att man ska leva i nuet, och troligtvis så är det nog genetiskt fel som jag har haft, utan att man bara har kolla.
Ja, precis.
Och det är ju nog här att om man är kvinna och så är ung, så är det nog inte normalt heller att de kollar.
Mm.
Fast nog det finns i släktet, men att det som inte ens varit på tal om att börja kolla.
Nej.
Kolla med hjärta då man aldrig som har varit sjuk.
Mm.
Förr åt jag ju som sagt aldrig ens en Buran eller Panadol.
Mm.
Så på det stadiet har jag varit. Så här som...
Okej, du har varit ganska frisk på det sättet utåt. Eller som du har inte behövt äta de mycket mediciner.
Nej, alltså jag som aldrig ätit några mediciner kan man säga. Okay. Efter en operation har jag tvingats till att äta någonting. Men att jag som varit frisk.
Mm.
Man kunde ha vid flunso ungefär. Så att som på handnivån har man varit. Så varför skulle det nog börja kolla en frisk människa heller falla om?
Mm. Du håller ju på med en hel del.
Yes.
Mm. Du är företagare, sa du.
Mm.
Jag har hört någonting om att du har haft någon konstutställning, du är fotograf.
Ja, jag har faktiskt, 2015 så öppnade jag mitt eget företag. Mm. Och då hade jag funderat och planerat och haft grunder för det i nästan 10 års tid.
Mm.
Och jag visste nog ända från jag var liten att då de andra började leka med dockor och Barbie. Så började jag leka med Batman och en kamera.
Okej.
Okay. Så det var nog just att man har alltid varit livlig, haft som livlig fantasi och tyckt om så mycket pojklekar på det viset. Och kameran i handen. Mm. Kameran har varit med. Det var en av de första saker som jag kunde där var liten, var att jag började knäppa kort och ta. Mm. Ja, hantera en kamera. Så jag följde nog med hela livet. Ända tills jag kom i vuxen ålder. Och jag började nog känna ganska snabbt att det är nog eget företag som jag vill satsa på. Men man bor ändå i Vasa, i Korsholm och inte det, så det är jättestor stad. Och inte var jag bara så det heller att jag tänkte att som 20-åring att nu ska jag bara öppna ett företag idag och hoppas att det väller in kunder, utan jag ville göra så att jag jobbade och var anställd i många års tid, byggde upp kontakter, byggde upp grunder, gick fotokurser och helt enkelt som skapa dag för dag, månad för månad som steg mot ett företag. Mm. Och så var jag, då jag skulle fylla 30, så då bestämde jag att nu ska jag köra. Och jag sa upp mig från min trygga anställda arbetsplats efter 7 års tid, och det var tufft, men jag hade bestämt att nu ska jag göra det. Och då öppnade jag mitt egna företag, Mojan Photography.
Okej, okay. Så nu jobbar du som fotograf?
Jag är både fotograf, jag skriver en bok, så jag är författare.
Okej.
Okay. Jag är klädmodell, och jag har blogg och vlogg, och så säljer jag även tjänster som städerska.
Okej, så du är en allt-i-allo.
En allt-i-allo brukar jag kalla mig själv. Ja.
Jag måste ju fråga, är du tvilling?
Nej, du är inte. Jag är våg.
Okej, jag tänkte låta som en sån där som typ jag. För jag är också sån där som håller på med det ena och det andra. Och ena dagen så vill jag göra det här och andra dagen så vill jag göra det här. Sån där som helt olika saker.
Olika, ja.
Men kanske vågen är så, jag vet inte.
Det kan nog hända att våg och tvilling har mycket samma i så fall.
Ja,
jag måste jobba.
Jag måste läsa.
Ja,
jag
faktiskt.
Jag är så intresserad av sån där, för jag tycker det.
Och man sen är connection.
Ja, nej, men vad intressant. Okej, fotar du som allt möjligt och bröllop, porträtt och landskap och vad brukar man fota? Barnfotograferingar kanske?
Ja, precis vad som helst. Och nu till våren så kommer det in mycket studentexamen.
Ja.
Och jag ska ha 18-årsfotografering, familjefotografering, djurfotografering och så bröllop.
Okay.
Så här är nog precis vad kunden önskar, så är jag med på det i så fall. Och jag kör precis vart kunden vill, jag är ju flyttbar.
Mm.
Så att vill någon ha hemma på sin gård, så då kör jag hem till gården och så fotar vi där.
Yes.
Det är så viktigt för mig också att det ska vara naturligt för kunden, att det inte ska vara extra eller sådär, att det ska vara obekvämt, utan det ska vara naturlig miljö och att kunden just får känna sig hemmastad.
Mm. Yes. Och klädbutiken, nu ska du vidare sen efter det här intervjun, så ska du vidare, för ni har något pop-up här i Jakobstad.
Ja, yes. Det är en klädkedjo som jag har haft kontakt med i många, många år och känner dem också bra privat.
Mm.
Och det är så otroligt roligt också, för jag är ju inte som jättelång och pinsmal, utan jag är ju mer normalt byggd och 1,62 lång eller kort. Och det som är viktigt för mig, både som fotograf, både framför och bakom kameran, så är nog att precis alla människor är lika vackra och lika mycket värda. Och här får jag ju själv också tänka, eftersom jag har fått ganska mycket jobb framför kameran. Fastän jag inte är jättelång och pinsmal, utan jag är normalt byggd och 1,62 lång och kort. Så finns det folk som ser mig idag. De ser mig och hur jag är som person. Och jag är klädmodell och får prov olika nyheter i olika ställen. Och helt enkelt vara som reklam för nya kläder.
Men det är nog jätteviktigt.
Det tycker jag också. Mm. Och jag är som precis likadan framför och bakom kameran. Att precis allihopa är lika värdefulla och vackra och fina.
Mm.
Och då man själv som fotograf inte heller just en jättelång och smal, utan man är normal. Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt då, att man kunden märker det. Att jag kräver aldrig att någon skulle behöva ha, om jag själv vill ha en modell till något tema eller till någonting. Så jag söker inte efter de här perfekt ideal, om man kan nej, säga precis, så. Utan som, helt vanliga, normalbyggda människor i alla åldrar.
Ja, det borde flera tänka på också.
Ja, och jag tror att det är någonting som framåt hoppeligen i alla länder har blivit mer och mer poppis och kommer till bli, för att en människa är bara en människa och precis allihopa är lika vackra.
Mm, absolut, så är det. Och jag är så glad att det äntligen har börjat ha barbisar som är normal. Eller normal, alltså det vad är normal? Det är ju det där normal vi måste få bort egentligen. Men alltså, det är ju, för det finns ju någonting som är normalt. Alltså, som du sa, allihopa är väl lika värdefulla oavsett hur vi än ser ut.
Ja.
Men det finns alltså barbisar i dagens läge som inte fanns då man själv var liten.
Nej, för att då var barbisarna perfekt.
Exakt, de hade långa ben och de hade den här korsettpinsmala midjan och kurvor och vad de ska vara enligt det här idealet som är i dagens samhälle. Och i dagens läge så hittar du ju funktionsnedsatta, alltså barbisar i rullstol, du hittar alltså barbisar i alla former. Och jag tycker det är jättebra.
Jag tycker också här, för att barbis har ju också, ända från liten har ju varit lite sådär att man har, kanske nog inte själv personligen, men att folk jämför sig med Barbie som är dockor. Och ju mera normala, om då det normala passar in, att det börjar komma i olika former och att till och med Barbie-dockor kan vara i alla kroppsformer, alla olika utseenden. Så då kan också en människa börja se att man känner som igen sig själv, att man får se ut så här. Man behöver inte tänka att man skulle vilja se ut på ett annat vis, utan man kan ta i en Barbie-docko eller en docko idag och tänka att så här ser jag ut och jag ska vara nöjd.
Ja, precis. Så är det. Alltså jag tror också absolut att vi är på väg mot någonting bättre. Och jag tror att vi allihopa också, vi har pratat om det här tidigare i podden i något avsnitt också, men jag tror att folk börjar vara på något sätt väldigt trött på sociala medier och sånt. Fast man ändå är väldigt beroende av det, är jättevanligt beroende. Men man ska borde ta kanske lite avstånd från sociala medier ibland, tänker jag.
Ja, och här är ju också någonting jag kan lägg till här, för att jag har ju sociala medier i så gott som alla sammanhang. Alltså precis allting så använder jag sociala medier. Men jag är jättenoga med till våg lägga upp. Alltså det ska inte vara perfekt. Och jag kan lägga upp bilder då man är på fotograferingar, man är uppfixad och uppiffad. Men så lägger jag precis lika mycket upp hur jag ser ut bakom kulisserna, hur jag ser ut i vardagen, hur eländig jag kan se ut, och jag är som inte rädd för att lägga upp verkligheten, för jag vill inte att speciellt någon som inte känner mig ska måla upp att ja, hon det som ser ut och hon det som är så där, utan det ska vara att oj, vad hemska kläder nästa, jag vill nästan att folk ska se mig så här helt vanlig människa som vågar visa hur vardagen faktiskt ser ut, att hej, nå perfekt liv och hej, nå perfekt kläder eller perfekt utseende, alltså 90% av tiden så är jag själv osminkad och ofixad och hemmakläder. Och så 10% kan man säga att man är upplagad. Mm. Att det är min verklighet. Och jag vill som visa också på sociala medier. Och inte lag med till någon som man inte.
Nej, precis. Det är nog jätteviktigt. Det är det.
Ja, så är det.
Ja. Ja, vill du berätta lite mer? Vad är hjärtats nystart?
Det kan jag nog berätta, ja. Yes. Och Hjärtats nystart så har alltså varit en tavelutställning som började i höst. Och Hjärtats nystart så fick jag just från mitt eget hjärtas nystart. Och Hjärtats nystart i tavelform så kommer också att komma på olika ställen framåt i Vasa. Det har blivit lite ändringar senaste månaders tid. Allting blir inte alltid som man planerat i livet. Så här bara att vi tar nästa steg och nästa ställe. Och så väntar vi på nästa ställe helt enkelt.
Yes. Det kommer säkert här inom, i framtiden så kommer det finnas möjlighet att få se dina tavlor.
Absolut, det kommer. Mm.
Yes. Finns det möjlighet att, eller, du har ju de här tavlorna färdigt. Är de liksom, är de hemliga än så länge? Eller kan man få några bilder på dem som jag kan sätta in i det här inlägget sen?
Jag kan nog bra ge ett par bilder.
Ja, så får jag lägga dem absolut med i någon bildserie där sen på Instagram.
Här får du jättegärna göra. Så kan jag också lägga med vykort och en mugg till exempel.
Jättebra.
För det hör ju ihop.
Jo, just det. Men vad bra. Så får man lite se vad du håller på med.
Absolut.
Mm. Jättebra. Ja. Hur är det med risk för en ny infarkt?
Risken är ju nog förstås både stor och liten, skulle jag säga. Har man en gång haft, så är det ju många som kan få på nytt. Och vissa får aldrig något mer. Så det är faktiskt en jättesvår fråga. För folk brukar fråga mig just att, är jag rädd för till evel och är jag rädd att det ska hända igen? Och helt klart, man är rädd, alltså här är man ju som 24-7 egentligen. Men det är också någonting att man kan inte lätt ta över livet, för man skulle förstå vardagen till sitt och tänka, är det någonting på gång? Har jag något fel? Så jag brukar tänka som så att egentligen är det jag som är ganska mycket tryggare än kanske flera andra runt mig. För att jag är under uppsikt, jag har medicin och jag är på kontroller och har som ständiga sjukhusbesök. Mm. Så att jag faktiskt får svart på vitt hur jag mår och hur insidom mår. Men det är flera runt mig som, de har aldrig varit på några kontroller, de vet ingenting. Så där får han det frågan, så brukar säga ja, klart att man är rädd. Men jag tänker inte på det, för jag ska förstå vardagen. Mm. Och egentligen så är jag tryggare eftersom jag är på så mycket kontroller och under uppsyn på riktigt. Mm. Än vad många andra inte.
Ja, precis. Ja, och du har medicin också.
Daglig medicin. När jag kom från sjukhuset så hade jag ju, ja alltså, det var 3-4 gånger med mediciner per dag än vad jag har nu.
Okay.
Och nu har jag lämnat med 3 mediciner på morgon och så 3 mediciner på kvällen.
Okay.
Och här kommer till och med troligtvis livet ut. Mm. Och det är som jättelite jämfört med vad jag hade. Jag kom från sjukhuset för, ja, 3-3,5 år sedan.
Mm.
Så det går framåt, men det är det mediciner som kommer till följa med livet ut. Både för hjärtat och för... Ja, nu får jag, för nu kommer jag på vad jag heter. För hjärtat, det får jag.
Ja, för hjärtat.
Ja, för jag är ju här i stora drag. Mm. Ja. Jag kommer inte på vad allt heter. Kolesterol och här, oj gud, nej.
Ja, ja, yes. Mm. Mm. Har du träffat på några andra kvinnor i din ålder som har varit med om liknande?
Nej, jag har faktiskt inte här. Men då har jag ju istället en jag vill uppmärksamma, och här är min hjärtevän Birgit. Mm. Och här är otroligt stor åldersskillnad mellan oss. Och här var det jag låg på sjukhuset under de tuffaste dygnen, så fick jag ett eget rum. Och plötsligt öppnades dörren och så kom jag in rullande en säng med en okänd kvinna i. Och det är jättetungt då man som framför har mycket till funder och bara vill vara till få en helt okänd människa åt rummet.
Mm.
Och vi skådade på varann. Jag minns blicken ändå man skådade och jag var med så det jag att ja, och jag orkar inte. Jag orkar inte nu med någon människa. Och vi lämnade i samma rum och vi hastigt märkte ju att vi båda talar svensk och vi talar dialekt. Och det slutade med att jag och Birgit, vi hade varann, alltså vi hade varann ända fram till julafton på sjukhuset.
Mm.
Vi delade rum och vi skålade i groggan som vi kallar på kvällen och det var då snaps med medicin.
Mm.
Vi skådade tv i lag och vi talade och vi skrattade och vi gråt i lag. Mm. Vi diskuterade livet. Hon var ju så mycket mer erfaren än vad jag är. Och då hon var så pass mycket högre ålder. Och än idag så är hon en av mina närmaste människor i livet. Och hon har blivit och lämnat som min hjärtevän, som vi kallar varandra.
Men vad härligt.
Så fast inte alltid i samma ålder, så är det nog ett stort stöd och trygghet att man har någon annan som har liknande fel. Och man som verkligen fick genomgå verkligheten med på stället. Och när man har träffat och sitt och fick uppleva det där tuffaste och svåraste dygnen i livet tillsammans med någon. Och att vi båda två kom oss ut från sjukhuset på julafton 2019. Får åt var sitt håll, hon till sitt hem och jag till mitt. Och att vi som håller kontakten och vi har den idag.
Okej.
Okay. Så nej, ingen i min ålder, men Birgit kompletterar nog allt det.
Det låter så.
Ja.
Ja, så man kanske behöver ge sin sjukhusgranne en chans.
Absolut.
Ifall man råkar få någon på rummet, som, fast man skulle vilja vara ensam.
Mm. Ja, alltså hon var nog en levande ängel, som jag brukar kalla hon. Att hon var verkligen här. Man behöver hon. Precis då och just då. Så det var nog bästa tänkbara människor som kom in rullan, fast jag inte förstod här.
Nej.
Direkt.
Mm. Och du var säkert hennes ängel.
Jag tror nog att vi hade tålig stöd för varar båda två, så att vi var varandras hjärtevänner.
No, men vad gulligt.
Ja.
Just det. Hur kan du jobba idag? Kan du jobba som, jobbar du heltid eller du håller ju på med massa olika saker? Så.
Då jag först efter 2 veckor, eller 4 veckor, efter infarkten så sa ju nog de flesta att ingen vet vartåt jag lutar. Men att jag troligtvis nog kan börja jobba igen, det var ju nog som tanken. Och det var alla läkare hade tänkt eftersom jag är så ung. För hjärtat kom ut i tase helt och hållet, hoppades de på. Sen det var efter, det borde ha varit en och en halv månad sedan, på hade sista kontrollen. Och hjärtat inte var som de hade hoppades, utan det hade lämnat mycket skadat och förlamat. Så att det var bara 40%. Så då var jag faktiskt, minns jag rätt, så var 9 av 10 stycken som sa att jag aldrig mer kommer som till ork och klar sted. Och det var en som sa att hon tror nog att jag kommer till kunde. Vad skulle inte jag kunde? För hon hade en annan patient som var mycket äldre än mig som kunde börja städ igen. Och ingen sa nej, men att de flesta var som att de vet inte, de tror nog inte, de rekommenderar inte. Men jag är som en sån envis jag också, jag utmanar inte ödet eller någon fara för mig själv, men jag måste få test. Så jag började till test igen, sakta men säkert. Det var våren 2020 då coronan kom. Så då blev det mycket ändringar också med eget företag. Fotograferingar var mindre, samarbete var mindre, klädmodell blev mindre. Det ändrade jättemycket. Då var det städning som fanns. Och då började jag prova på till städ. Och än idag så ska jag ju inte just lyfta tungt och gå i trappor. Och jag vet som själv de här gränsen vad jag klarar av och vad jag inte klarar av. Men jag har senaste år nu kunnat vara 5 dagar i veckan heltid i jobb. Okay. Både med städning och med eget fotojobb eller vad som helst. Så jag har nog motbevisat och verkligen visat mig själv också främst att jag klarar av det jobb precis som vem som helst.
Just det.
Men då behöver man också vila baket för att här har det cykling på nytt, att jag trampar hårdare än alla andra, så att då alla andra då kanske är pigg efter det, så måste jag vil. Och här vet jag om, jag har börjat lära känna mig själv att nu måste jag vil, nu måste jag ta lugnt.
Ja, och att man faktiskt tar den där tiden då, inte bara försöker skjuta bort den där tanken, att nej men,
nu
fixar jag det.
För då lagar man det bara värre åt sig själv. Och är ju inte hälsosamt för nine, men man har också lärt sig sina gränser, att när blir det fara? När är det okej? Orkar jag lite till något fast jag faktiskt är tröjt? Så att man har lärt känna sig ganska själv. Eller mycket bra kan man säga.
Vad har du för drömmar?
Oj, det var en fråga som jag inte har fått på länge.
Okej.
För jag brukar nog egentligen säga att jag lever nog ganska drömmen. Jag får vara vid liv och jag får vara så pass frisk som jag är. Jag får allt folk runt mig. Nära och kära, familj. Jag får jobb med det jag vill. Men drömmen är nog kanske att man en vacker dag får ett eget hus man äger. Det är ju en dröm. Och en egen hund. Det är ju en stor dröm man har haft länge. Och just att man kanske utomlands kommer sen ännu mer både med fotografering och med jobb. Så att jag är nöjd som livet är idag, men drömmar kan man väl se på det viset.
Det låter ju inte allt för omöjligt heller.
Nej, och man har nog bevisat tycker jag att ingenting är omöjligt, utan det är bara att försök. Enda man kan få i livet är ett nej, och man ska nog våg, för att man vet inte om man bara står i still, utan våg istället för tillbaka, brukar jag säga.
Yes. Och så har du nog fått lära dig den hårda vägen att man vet inte om man ser morgondagen.
Ja, exakt. Så hur man har hela tiden också med i tankarna att det finns ingen som kan garantera vad som händer imorgon.
Nej.
Det kan hända att komma ner nu, vann vi sitter, alltså vad som helst kan hända om man som var som dess skrock och börjar tänka för mycket. Men det finns ingen som kan garantera att man finns med nästa minut. Ingen. Så jag har nog bara lärt mig till tut och kör och våg. Våg chans och våg istället för att bara stå på ställe och trampa och tänka att tänk om, husko va. Jag brukar nog bara köra på och så. Får man ja så får man ja. Får man nej så får man nej. Man ska som inte, världen går inte under fast man får ett nej, utan man ska. Då hittar man nästa sak, okej. Men då tar man det så. Vad får man ut av det för bra istället?
Yes, bra. Bra tips.
Ja, så gör med precis allt. Både privata och jobb och ekonomi och precis allting så brukar jag göra så att. Ta ingenting som problem och en undergång, utan ta som en utmaning och hitt nästa steg istället.
Finns också på Yle Arenan så finns en dokumentär om dig och det var också någon annan som har varit lite testpersoner med någon kost. Vill du berätta lite mer om det?
Ja, det var slutet på 2020 så blev jag uppringd av en nummer och jag visste ju inte alls vem det var, men det var från Helsingfors och det var från svenska Yle och det var från kost. Och det ringde från södra Finland och det var från svenska Yle från Spotlight-programmet. Och de frågade om jag och en Pirkko som bodde i Lovisa i södra Finland skulle ha vilja vara testpersoner och prova veganer i 5 veckors tid. För Pirkko var diabetiker och jag var hjärtpatient. Och det var mycket, mycket speciella och händelserika och minnesvärda veckor. För det blev lite på 2 månader allt som vi hade. Möten och förberedelser. Och vi fick lära oss jättemycket och vi hade med en läkare under de här veckorna som hade hand om våra värden och kontrollera allting och till lära sig från att jag varit helt vanlig köttätande människa till att mitt i allt bli vegan, för det är det som tyngsta, eller hur ska man säga, det mest, då är det inte något smör och inte något ägg, är absolut som ingenting som man är van till att ha ätit. Så det var nog mycket händelsefulla och lärorika veckor på alla sätt och vis.
Mm. Och det här var ett test som ju blev gjort eftersom att man menar att en vegansk kost skulle vara bra för hjärtpatienter och diabetiker, visst?
Ja, det var det som det gick ut på. Att de ville, före vi började på så ville de test och vi tog blodprov och vi tog alla prov i kroppen före vi började på. Och så efter de här 5 veckorna så tog vi precis samma prover på nytt.
Mm.
Och hon som var diabetiker, Pirkko, på hon visade mycket, mycket mera och större förändringar som de här positiva. Och det också det hör till då över diabetiker, att vegansk kost så kommer till vis mycket fortare. Då syntes det inte lika bra på jag själv. Jag märkte ju att kroppen mådde bra och att man fungerar ännu bättre. Men det syntes inte som det jättedrastiska förändringar på mig som de också hade tänkt. Och det var också stundvis för att jag hade så jättebra värden från början.
Mm.
Att jag hade som kämpa och har haft från förr jättebra värden. Men i matväg och så var det nog en utmaning. Både för nära och kära och för mor framförallt. Mm. Där hem som kan bjuda på mat nu som då mitt i allt var att inna kött och inna fisk och inna ägg och inna smör.
Det är mycket som faller bort.
Det är jättemycket. Och man fick själv lära sig nya produkter som man aldrig i hyllorna förr i butiken ens har skådat på. Och idag ännu många produkter, både yoghurt och mjölk. Mm. Eller det är ju inte mjölk, men det är ju havremjölk. Mm. Och ost, olika pålägg. Och så olika färdiga rätter som jag än idag köper och äter jätteofta.
Mm.
Så jag har ju som både lärt mig av det och fick någonting som jag fortsatt med framåt i livet.
Mm. Jag tror nog att det skulle vara betydligt vanligare att man skulle vara som villig att testa på veganska eller vegetarianska rätter. Men jag tror att man har en kunskap om det. Det känns som att, alltså jag minns en gång, jag minns inte var jag var, men jag tror jag var utomlands och så var det någon kompis som skulle ha något vegetariskt på en restaurang. Och de kommer in med en tallrik med skivade tomater och rödlök.
Det är typiska att oj, de visste inte. De visste ingenting så de bara.
Men det känns lite som att många är som sådär att jaha, men vi tar en tomat och lite grönsaker. Att man, det finns ju som, det finns så mycket i hyllorna i butiken som man, det blir för mycket och för övermäktigt. Man vet inte vad man ska göra med vad man har.
Ja.
Och visst finns det recept och sånt på, det är ju bara liksom ett klick bort. Men det är ju att ta det där steget att faktiskt sätta sig in och faktiskt börja lära sig produkter och recept och hur man tillagar och så vidare.
Vi har jättebra vi också för att jag är ju känt inte var riktigt bra i köket. Jag är inte min starka sido. Men vi hade också, det var ju läkaren som var med och det här från Yle. Och så hade vi med, det blev tuffa coronatider via data, men vi hade en som hade hand om kosten. Olika möten, förklara, olika recept och vi fick lag via data. Så fick vi som lag olika recept och det var också sådana saker som hänger med än idag. Att Man hade aldrig tänkt på de här ingredienserna, man hade aldrig tänkt att oj, så det kan man laga och det här kan man faktiskt fixa. Så det var mycket tacksamt att vi fick med som till kostkampen, att fick lära oss nya recept och nya saker. För det gjorde just att man började få till affären och se de här hyllorna som man bara hade gått förbi förr.
Mm. Ja. Nej, jag hoppas att det ska komma kanske mera, kanske det har gjort det redan, kommit fram i, alltså, vad heter det, husis hette i, då jag gick i högstadiet så hette husis.
Ja, husis, ja, vad,
vad heter det på riktigt?
Husli kallar vi det, ja.
Ja.
Husli.
No,
husli alla, ekonomi.
Ja, kanske ja. Det. No, ja. Men att man i alla fall inte bara lär sig de här grundrecepten och morotssemlorna.
Ja, utan att faktiskt kommer komma med en veganskt eller vegetarianskt.
För... Att man skulle lite som få lära sig redan från högstadiet, tänker jag. Det skulle vara jättenyttigt. Och så man vet lite vad, jaha, nej, men det här finns också.
Och det är ju jättemånga som har just laktos.
Mm.
Så till exempel mjölken, eller just havremjölk nu då, så är ju mycket bättre för de flesta att dricka än vanlig mjölk.
Mm.
Och det är ju någonting som jag också har börjat drick nu senast år.
Mm.
För inte hade jag druckit förr, jag hade bara köpt laktosfri mjölk.
Mm.
Och nu är havremjölken jättebra som till och med du hade.
Ja.
Så det är som jättebra att det börjar som finns. Så det är just att man kommer till främmans någonstans så börjar folk till och med kunna ha i kylskåpet.
Mm. Ja, nej, men det är ju sådana som man ser att någon har lagt på Instagram. Och det här är gott i kaffe till exempel. Och det här, så testar man på och så konstaterar man att ja, nej, men det här var ju faktiskt gott i kaffe.
Ja. Så här är någonting som man använder ganska ofta själv.
Mm, där. Så nu kommer vi säkert att allihopa lär oss mera med tiden. Men jag tror att, ja, inte vet jag om jag kommer att lägga någon vegansk mat i det här hushållet.
Nej,
fast jag skulle vilja, men det känns som att, vem ska lära en? Man skulle behöva gå någon sån här matlagningskurs med just veganska rätter till exempel. Skulle man lära sig lite.
För jag var ju nog att de ringde och frågade om jag ville vara vegan, så... Jag kollar på vegetarian, för jag tänker bara, och vad är vegan riktigt? Mm. Att det var som okänt för mig, att ja, man har hört att nej, är vegan, men inte har man som tänkt med mig på, utan okej.
Okay. Mm.
Så det är nog lärorikt, och jag tror nog mer om mig så kommer de här normerna, eller just att tas bort, att det ska vara det svart på vitt och allting ska vara som förr, utan det kommer nog att komma in nya saker.
Absolut.
Jag tror det.
Ja, jag hoppas det.
Ja, jag går.
Mm. Hör du har fått en fråga via Instagram, så jag ska ta fram den.
Yes.
Hur mår du idag efter allt?
Mm. Och svaret är nog tack bra.
Ja, du sa ju att du mår bättre än någonsin.
Och det är nog en fråga som jag får ganska ofta.
Mm.
Och jag är som så glad och stolt själv att inte man behöver ljuga eller stå som och säga oj tack jättebra och så inte så utan man faktiskt får upp med huvudet och säga tack, jag mår riktigt bra.
Mm.
Så är riktigt sanningen och svaret.
Yes. Det kan ju bli bättre än så.
Nej.
Nej.
Jag är nog nöjd som vardagen är idag.
Ja. Jättebra. Hör du, jag tror jag börjar vara ganska färdig med frågor. Känns det som att du vill tillägga någonting?
Man kan tillägga åt allihopa så är ju nog först att ta aldrig livet för givet, för man är inte odödlig. Så man ska inte börja uppsöka läkare eller akuten för minsta lilla symptom. Det tycker jag inte att någon skulle borde göra. Men man ska också ta som på allvar om hela symptom som man har och inte alltid bara tänka att man är så ung och man är odödlig att jag har inte något fel, utan det är som nog en läropeng man själv har fått lära sig nu, att det kan hända precis vem som helst, när som helst och hur som helst. Att, som tar i beaktande om det kommer några symptom som man aldrig förr har haft.
Mm.
Och det är inte bara hjärta, utan det är ju som precis allting. Det är alltid bättre till koll en gång för mycket än en gång för lite. Och så förstås att se det positiva framför det negativa. Att våga möta istället för tillbaka. Så är nog bara kör på och lev livet och du en gång får leva.
Mm. Det var ett fint tal.
Bara kom så.
Ja, det kom helt spontant.
Ja,
det kom från hjärta.
Ja, jag gjorde det.
Det gjorde det.
Jag gjorde det.
Yes, men hör du, tusen tack till dig för att du var här idag.
Alltså, jag är så nöjd. Det var så roligt att få höra det. Oj, oj. Alltså, jag tycker det har varit så kul.
Det var jättekul att ha dig här.